Tillsammans. Hjärtligt välkommen också du som hör det här på internet som podcast eller via församlingens hemsida. Jätteroligt att också du finns med. Vi får ta och be tillsammans. Herre, nu ber vi att du öppnar ditt ord för oss och visar vad du vill säga till oss idag. Och vi ber att det ska få ske i Jesu Kristi namn. Amen. Dagens tema är alltså satt som samhällsansvar och Lasses inledning om att samhällsansvar kan innefatta både det höga och det låga. Både att sträcka sig mot de politiska höjderna eller att böja sig mot marken för att plocka upp skräp är ju faktiskt sant. Så om ni vill nöja er där, ta upp er bibel och läs något spännande. Annars får ni lyssna på mig. Det kan vara bra att ha bibeln fram i vilket fall. Därför att få följa med och se vad som händer. De här texterna vi fått höra, de belyser ju olika aspekter av samhällsansvar. Vi har Jeremias brev till folkets ledare i Babylon, skrivet efter Jerusalems fall år 587 före Kristus. Det talar om vikten att som gäst och främling, eller som fånge till och med, söka den stads bästa där man bor. Att bidra konstruktivt till en plats där man lever. Att inte bryta ihop och dö. Vi har Paulus text i Romarbrevet att man kan inte hur som helst undandra sig statens krav. Vi kommer titta närmare på det också. Och Jesus själv talar ju i den här berömda ordet om att ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Men då behöver man ställa sig den första frågan som jag tror är väldigt viktig om man tänker sig att ta samhällsansvar. Vad är samhället? Vad är samhället? Och jag hade en tanke, det blir inte riktigt den slutsatsen, men min preliminära tema eller preliminära överskrift för hela predikan var varken Mona Sahlin eller Margaret Thatcher. Varken Mona Sahlin eller Margaret Thatcher. Någonstans där tror jag ändå att det här landar. Just den biten, vad samhället är. Margaret Thatcher, som i en berömd intervju i ett familjemagasin i slutet på 80-talet, säger att there is no such thing as society. Det finns inget sånt som samhället. Och Mona Sahlin, som kanske får motsvar med sin tidiga 90-talsuttalande om att det är häftigt att betala skatt. Och sätter man dem här i sina sammanhang skulle jag säga, men varken eller. Båda de bilderna blir felaktiga om vad samhället är. För i Sverige och i mycket av europeisk kontext och mycket nordisk kontext och synnerligen i svenskt sammanhang så har samhället blivit ett och detsamma som statsmakten, stat, landsting, kommun. Men det är inte samhället. Det blir för lite, det blir för begränsat. Samhället kan aldrig begränsas till att rösta vart fjärde år. Samhället kan aldrig begränsas till medlemskap i något blodfattigt politiskt parti med medlemsregister som ryms i en tändsticksask. Samhället kan aldrig begränsas till något sånt. För samhället är så mycket mer. Vi kan inte säga att jag betalar min skatt, that's it. Någon annan får ta hand om problemen. Men man kan inte heller säga som Margaret Thatcher gjorde att there is no such thing as society. Därför att jag tror att samhälle är någonting som existerar. Någonting som existerar. Att allting inte bara blir punktuellt individer. Och det märkliga är att när man ser hennes fortsättning i intervjun så drar hon ju precis den slutsatsen men inser inte det hela. Det finns människor, det finns människors relationer. I min föreställningsvärld, i min språkvärld så är det precis vad samhället är för någonting. There is such a thing as society. Och det handlar om människors relationer med varandra i olika sammanhang, i olika sfärer, på olika forum. Det finns ett samhälle. Det kan aldrig reduceras till staten. Det kan aldrig, aldrig, aldrig reduceras till staten. För det skapar ett beroende av en enda sak. Människor som inte är ömsesidigt beroende av varandra, vad blir de beroende av? Försäkringskassa, barnbidrag, socialhandläggare, där minsta politisk förändring kan innebära katastrof för människor därför att de inte har beroende av varandra utan de är beroende av en punkt. Och det är inte konstigt att det läskigaste jag har sett i hela mitt liv blir den totala perversionen, något som aldrig funnits i närheten av ens Timbro-direktörs värsta mardrömmar i Sverige, men som var realitet i många öststater. det läskigaste jag sett i hela mitt liv är ett byggnadsskelett i Bukarest som för 10 år sedan stod och rostade, förhoppningsvis är rivet och ersatt med något annat. Men det var tänkt att vara en kommunal matsal för ett bostadsområde med 5-6 tusen personer. Det skulle räcka med en kokplatta så att du kunde värma te på morgonen. Du skulle inte behöva äta tillsammans. Familjen som enhet skulle bryta sönder. Det var den uttryckliga tanken. Lojaliteten skulle enbart vara med Nicolae Ceaușescu, hans fru och det kommunistparti som de styrde med järnhand. Staten kan aldrig någonsin enbart utgöra samhället. Men samhället existerar också i relation till kommun, till landsting, till stat. I relationen mellan de av er som jobbar i de miljöerna så utgör ni samhället både i er yrkesfunktion, i er yrkesroll. Ni är en del av samhället i era relationer på er arbetsplats. Och ni är det också i relation till oss som inte jobbar i den offentliga sektorn. Både professionellt, personligt och privat. Vi utgör samhället i våra roller och våra relationer. Samhället existerar. Och där samhället existerar på ett gott och sunt sätt, då kan det bli förutsättningar för hjälp och stöd som inte nödvändigtvis regleras av lagboken, inte nödvändigtvis kan begränsas av förordningar. Jag tänker på en god vän till mig och min fru som har en lite speciell situation. Hennes man är svårt sjuk. De får inte sålt sitt hus. De har tack och lov inte lånat sig upp över taknocken, så att det inte är att de sitter som bolånetorskar fullständigt. Men det är ändå det att de behöver sälja sin bostad. Och i grannen i byn kommer en dag och säger att hör du, nu har jag tjatat tillräckligt, nu vill jag ha veta ditt kontonummer. I ett svagt ögonblick. Och i ett svagt ögonblick går min vän med på det. Och får se nästa dag att grannen har satt in 10 000 kronor. Därför att grannen vet att hans vänner har problem. Det är tajt. Och han är inte ensam om att ha fått bistå på olika sätt. Samhället kan aldrig reduceras till bara det ena eller det andra. Men det han gjorde tycker jag är ett fantastiskt exempel på att ha samhällsansvar. Att ta pucken ett steg längre. Att se vad finns det för problem, vad finns det för i min omgivning. Vad har jag för möjlighet att göra någonting åt det? Jag tycker det är ett fantastiskt exempel på vad det är att ta samhällsansvar. Och det är inte alla som kan lägga 10 000 för grannar eller vänner i nöd. Men för någon kan det bästa man kan göra kan vara att baka en kaka och komma över till den sörjande med det och en termos. Eller att säga till den ensamstående mamman som har väldigt lite tid för någonting annat än jobb, slit, disk och barn att nu, här är en biobiljett. Gå och se en film som jag vet att du vill se. Nu tar jag dina barn ikväll. Det är att ta samhällsansvar. Att ta samhällsansvar kan vara det att fara iväg och hjälpa någon som är gammal att byta däck på bilen. Jag vet att jag har vänner som gör det. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att ta samhällsansvar. Samhällsansvar kan också ibland vara att betala sin skatt. Ge kejsaren det som kejsaren tillhör. Apropå det så kan det vara intressant att ta med sig just den här biten. Att vad var det för skatt det handlade om som skulle betalas en gång om året? Det rör ju sig. Vid ett tillfälle så får ju Petrus och Jesus betala tempelskatten med en fisk som fångas som har svalt ett mynt. Ungefär 2 denarer. Och här så var det frågan om 1 denar. 1 dagslön. Ungefär lika mycket silver som i en krona från 67 eller tidigare för er som var med på den tiden. Det vill säga 3,5 gram ungefär. Så en 30 spänn i silvervärde. Men vad får du för det? Det motsvarar ungefär om du skulle köpa 7 limpor. Limporna var billigare för. Men det här myntet rymmer också något mer i sig. Det är inte bara statens makt utan det är också bilden på kejsaren. Det är bilden på den romerska överhögheten och en kejsare som vill sätta Guds krav på sig själv. Och det här är det tredje eller fjärde exemplet i Matteus 22 på hur fariseerna och saddukeerna, två olika religiösa grupper, förenas i att från olika håll försöka sätta Jesus på prov. Utmana honom och få honom att säga någonting som är galet. Och varenda gång så hugger han av argumentationslinjen med någonting som lämnar dem speechless. De blir mållösa. De förmår inte säga någonting mer. Därför att de möter det levande ordet och den levande sanningen som förmår att inte bara krångla sig ur utan att ge svar på frågor som aldrig ställts. Men som blir svar som är mycket större än de frågor som ställts. Men vad är det då som är statens del i att ta samhällsansvar? För statsmakten har absolut ett samhällsansvar. Den romerska staten byggde ju på tre stora grundprinciper. Det första var den romerska rätten. Och de av er som har läst någon kurs i juridik mer eller mindre har stött på det. Det är fortfarande så att våra jurister idag läser översiktskurser i romersk rätt därför att den är så pass viktig för hela den juridiska förståelsen och rättsskipningen i vår värld. Det andra var ordningen. Där är ju fortfarande svensk polis och rättsväsen i de allra flesta länder, i alla fall i den av romersk tradition influerade världen, har kvar det romerska spöknippet, synnerligen misskrediterat av de italienska fascisterna, men dock det romerska spöknippet som i 2000 år varit en symbol för den goda och den rättvisa ordningen. Och tack och lov så en liten operettdiktator som Mussolini lyckades inte blåsa bort det fullständigt, utan det finns fortfarande något gott i det. Paulus talar ju om något tidigare i samma brev som texten vi läste att överheten bär inte svärdet förgäves. Staten har ett legitimt våldsmonopol. Staten har rätt att om det behövs använda våld för att hålla ordning. Därför att annars så är det skurkarna och banditerna som alltid kommer få sista ordet i en värld som är så trasig som våran. Så den romerska rätten, den romerska ordningen och också den romerska krigsmakten. Det var det tredje benet som han stod på. Och de av er som har läst er romerska historia har stött på begreppet om legionerna. Både de som gick under i Teutoburgskogen och de som fanns i Judeen, i norra delen av England och så vidare. Och de delar som var infogade i riket, där behövdes ju inte militärmakten. För där var ordningen, där räckte lagen och lagens vidmakthållande. Och man behövde inte ha den militära styrkan. Och vid den här tiden hade ju dessutom riket i princip upphört att expandera militärt. Att det var en stat som var mätt av expansion som Jesus vistades i och där hans lärjungar verkade. Att ge åt kejsaren det som kejsaren tillhör innefattar sådant som det militära försvaret, rättsskipningen och rättsväsendet och polisen. Och nu är inte jag en förespråkare av en stenhård nyliberal nattväktarstat där allt staten gör ska handla om de här tre områdena och allt utanför det är sånt som staten inte ska lägga sig i. Men det är uppenbart att staten tar inte sitt samhällsansvar i vårt land. När vi har en krigsmakt som kostar 45 miljarder om året och som inte kan lösa sin främsta uppgift, det vill säga väpnad strid i Sverige för att slå, binda och hejda en anfallare från att ta vårt territorium eller tvinga på oss sin politik av ett eller annat skäl. Vi har en polismakt som har mer eller mindre kapitulerat på många håll, antingen på grund av kriminellas effektivitet eller på grund av sin egen ineffektivitet. Nu senast i Malmö där världens bästa i många avseenden piketpolis. Malmöpolisens specialgrupper har varit ledare för utbildningar av FBI och specialenheter i USA och i många europeiska länder. De är så pass bra på sånt som att spränga dörrar, rädda gisslan och så vidare. Men stockholmarna tyckte att det är jobbigt om polisen i Skåne som är tyngst drabbad av kriminella gäng, smuggling av vapen och narkotika, om de drabbas eller om de kan för mycket. Så nu måste man ringa till Stockholm och 9-10 timmar senare kan man rädda gisslan. Hittills har det inte kostat några liv, men det var på håret för ett par månader sedan. Det som man hade kunnat lösa lokalt, det man kunde lösa lokalt, det som är statens grunduppgift att skydda medborgarna. Ibland har man problem inte bara på utsidan med skurkarna utan också problem på insidan med chefer och ledare. Fantastiskt. Och vi har våra domstolar som har tagit så lång tid på sig att lösa enkla vardagsbrott så att Sverige har blivit prickade av Europadomstolen ett par gånger. Och medborgare har fått skadestånd därför att deras rättstvister inte har lösts. Jag har ett fantastiskt exempel om två trafikskollärare som hamnade i Dalarna. De hamnade i tvist med varandra kring en företagsaffär och gick till domstol. 5 år senare var fallet fortfarande inte löst. Det var inte upptaget i förhandling en gång. Så att de kom överens. Lyckades nå både en ekonomisk och personlig försoning. Och sen så stämde de staten för att staten inte hade löst sin uppgift att faktiskt ta upp det här rättsfallet. Och de blev tilldömda skadestånd. Och någonstans, om romarriket vilade på lag och rätt, ordning och försvar. Och det är någonstans i alla fall minimikravet på att, vad staten ska klara av. Oavsett ekonomiska och politiska förutsättningar. Så kan man säga att staten inte tar sitt samhällsansvar. Den tar våra pengar men inte sitt ansvar. Tack och lov så är ju inte samhället reducerat till staten, utan som vi konstaterat, samhället är större än så. Jeremia konstaterar ju det här att ja, men, se till nu när ni finns här. Som det heter i sången, vi som är kristna är gäster och främlingar i denna värld. Precis som judarna i Babylon. Vi kanske får framleva hela våra liv i denna värld. Precis som Gud säger vidare i brevet som Jeremia skickar med hälsningar från Herren, att ja, men, ni ska stanna där i minst 70 år. Ni kommer inte få återvända er generation. Men behåll hoppet, för jag är ändå Gud. Jag tar ändå hand om det hela. Så han har inte släppt pucken. Vi är måhända gäster och främlingar i Östersund eller i Lillehammer eller var vi nu bor. Men vi är inte övergivna av Gud. Och vi har ett ansvar att söka den stads bästa där vi är satta, där vi bor och där vi verkar. Varken Margaret Thatcher eller Mona Sahlin. För samhället innefattar hela den väv av vindlande relationer som människor har med varandra. De ledare som åkte iväg med några av våra killar härifrån och spelade till en fotbollsläger och kupp i Spanien, det är att ta samhällsansvar. De som är, håller Röda korset kurser i första hjälpen, det är att ta samhällsansvar. Den som gör sitt jobb som undersköterska eller städare på sjukhuset eller jobbar på länsstyrelsen och gör ett bra insats där, vare sig det är sånt som handlar om direkt livräddning i form av att administrera ambulans eller vad vet jag, eller att vända papper, det är att ta samhällsansvar. Den som häller upp kyrkkaffe åt dig idag efter gudstjänsten, jag hoppas att alla är med på det, ni är varmt välkomna dit verkligen. Det är att ta samhällsansvar. Och förhoppningsvis genom att göra mitt jobb så får jag också ta en liten del av det hela, att ta samhällsansvar. För när människors relationer med varandra, både yrkesmässiga relationer och personliga relationer, när de relationerna får blomstra, det är då som den stad vi är satta i får blomstra. Och det är att ta samhällsansvar. Så vi ska söka samhällets bästa. Och jag menar att samhällets bästa är goda relationer. För hela relationer är det viktigaste, det mest efterlängtade och det mest eftersökta man kan tänka sig. När relationer funkar, då funkar ett samhälle. När relationer mellan människor funkar, när relationer mellan människor och skapelsen, när människans relation till sig själv, sin historia, sin uppväxt, sitt jag, och när människans relation till Gud funkar, när de här fyra aspekterna fungerar, då fungerar samhället. Och man kan också säga så här att där människor växer, där blomstrar samhället. Där frihet råder, där blomstrar samhället. Och där hopp finns, där blomstrar samhället. Jeremia lyfter fram hoppet i sitt brev. Det måste vara en ganska hopplös situation att bli förförd i exil. En hopplös situation som att vara förtryckt och överfallen. En hopplös situation som naturligtvis fariseerna var väl införstådda med när de sätter Jesus på prov. Hopplösheten i att romarna inte kom som befriare eller vänner utan helt plötsligt har tagit över all makt. Hoppet är viktigt. Hoppet, där hoppet lever, där finns det liv och glädje, där hoppet är dött. Även om människan lever, den människa som lever utan hopp dör en liten bit varje stund. Utan hoppet för judarna i Babylon så hade aldrig Daniel fått sköta sin uppgift i kungens hov. Om hopplösheten hade fått råda så hade aldrig Esra och Nehemja fått bygga upp Jerusalems murar. Om hopplösheten hade fått råda hade Malaki aldrig profeterat. Om hopplösheten hade fått råda hade Maccabeerna aldrig tagit kamp för att bekämpa gudlösheten. Om hopplösheten hade fått råda hade aldrig Johannes döparen verkat. Om hopplösheten hade rått så hade vi inte behövt bekymra oss om att ta upp jungfru Maria den tredje advent eller om det fjärde. Därför att Maria, Josef och Jesus hade förpassats till historiens möjligheter. Men tack och lov för det hopp som Gud kunde så in i en hopplös situation. Jeremia fick bistå med hopp. Och det var verkligen från hans sida att ta samhällsansvar. Ta pucken och spela på den. För hoppet spelar roll. En av de viktigaste tänkarna och praktikerna i Europa de sista 50 åren, tjecken Václav Havel som dog här om året, han konstaterade med erfarenheten av en lång tids kamp mot kommunistiska förtrycket, en lång tids bångstyrighet som uppburen ledare, som det fria Tjeckoslovakiens första president sedan 1940-talet, eller sedan 30-talet till och med. Han fick konstatera att en människa kan klara sig 40 dagar utan mat. En människa kan klara sig 3 dagar utan vatten. Kan till och med klara sig 8 minuter utan luft, men bara en sekund utan hopp. En sekund utan hopp. Hoppet spelar roll. Att ge hopp är alltid att ta samhällsansvar. Att söka samhällets bästa, det är att hålla hoppets låga brinnande och att tända den var helst där den har slocknat hos människor. Bill Hybels skriver i sin mycket läsvärda bok Att vara missnöjd är en bra början. Det finns ett par ex kvar ute på bokbordet. Köp den. Det är vikten att se över världen och att när man tittar på världen, tittar på sin omgivning, faktiskt våga bli missnöjd och se vad i är det jag ser som skapar missnöje i mitt liv. Blir jag missnöjd över att det finns det eller det eller det? Och han tar upp själv att han fick som ung vara missnöjd över att kyrkan var irrelevant. Det var människor som aldrig fick höra om att Gud älskade dem. Därför att så mycket stod i vägen. Så att han som var predestinerad mer eller mindre till att ta över fadern och farbrödernas företag. Han hade läst ekonomi och redovisningsverksamhet på college och var inriktad på en karriär i näringslivet. Han kom och hyra en teater eller om det var en bio. Ta med sig 3 kompisar och bjuda in till gudstjänst och starta den församling som blev Willow Creek i Chicago. Som jag har fått inspirera oss mycket här också. Det var hans missnöjespunkt. Rosa Parks, klassiskt amerikanskt exempel som inte finns med i hans bok men som ändå är ett gott exempel. Hon nådde sin missnöjespunkt över det att det var slut på de platser där svarta människor fick sitta på bussen. Så hon satte sig på en plats bara för vita. Vi har andra exempel i våra liv på människor som har varit missnöjda. Vare sig det handlat om att unga människor inte haft något vettigt att göra på lördagskvällarna som Micke Frisk i Pingstkyrkan som startade Café Caribo för rätt många år sedan. Eller om det handlar om att barn behöver ha en vettig söndagsskola här i kyrkan. Tack mamma för alla puckar du har tagit både i Övik och här. Och många andra exempel där ett gott, sunt missnöje från Gud får betyda att man tar en puck och gör något gott och vettigt med det. För det är så här att orättvisor kan slå mot oss. Och vi är kallade att vända andra kinden till när det gäller oss själva. Men för att få citera, nu blir det för att citera Arnulf Överland som var en norsk, mycket speciell, mycket intelligent, synnerligen ateistisk, men dock klart pregnant poet och författare och tänkare. Och han säger, och det här är någonting som Gud bara skulle säga ja och amen till, det är jag helt övertygad om. Och då vet ni förstås vad det är, kära vänner. Du må icke så innerligt väl tåla den urätt som icke rammer dig själv. Du ska inte stå ut med att acceptera den orättfärdighet som du ser som inte du drabbas av. Utan det du ser som är orätt, som drabbar någon annan, tolerera det inte. Bli missnöjd. Tänd hoppets låga där folk försöker släcka den. Det är att ta samhällsansvar. Då får hoppets gnista tändas. Då får människor nytt livsmod. Då kan frihet, glädje och längtan få vara någonting som är reellt. För det är inte sant när människor försöker säga att världen består av en massa fasta strukturer, fasta situationer och predikament som inte kan rubbas på. Det är inte sant när man försöker säga att det är begränsningen som är det som styr. Det är förändringsbart. Allt är förändringsbart eller har varit förändringsbart. Men ett säger ett undantag, och det är att Gud är kärleksfull, Gud är god och Gud älskar. Allt annat kan förändras eller har förändrats förr. Det går att förändra. Det går att tända hoppets låga. I sitt tal i Oslo efter att ha vunnit Nobels fredspris, Martin Luther King, 35 år gammal. Jag känner att jag har några år kvar som 31-åring. Men tiden börjar rinna ut för att slå honom. Han hade valt att inte stå ut med samhällets orättvisor. Och han säger då följande. Precis som Arnulf Överland får man nog säga att jag vägrar acceptera tanken på att det är som utgör en människas väsen idag. Gör henne oförmögen att sträcka sig mot det eviga bör som ständigt utmanar henne. Vi tar det en gång till. Jag vägrar acceptera tanken på att det är som utgör en människas väsen idag. Gör henne oförmögen att sträcka sig mot det bör som ständigt utmanar henne. Gud kallar oss till att ta samhällsansvar i olika sammanhang, i olika situationer. Vi blir utmanade. Vi är kallade. Det är fantastiskt. För Gud utmanar oss därför att vi inte ska tappa. Gud utmanar oss så att vi inte överlåter ansvar som är vårt till någon annan. Jag är otroligt tacksam för den dagmamma vi har till Olof. Det ska jag säga, det känns otroligt gott. Men jag kan inte säga till henne att Eva, nu är det du som tar uppfostringsansvar här eftersom vi lämnar in Olof så att han är hos dig några dagar i veckan. Då har jag kapitulerat från min uppgift. Jag kan aldrig säga till lärare att nu får ni uppfostra mitt barn eller mina barn. Däremot inte sagt att förskola och skola och barnomsorg kan vara ett stöd och kan vara ett hjälp och kan ge vettiga inspel för så vitt. Men jag kan aldrig kapitulera från mitt ansvar som förälder. Det funkar inte. Däremot så kan jag hjälpa människor som behöver stöd. Likaväl som att jag har ett ansvar som förälder att säga att nu behöver jag hjälp. Både ge och ta. För det vore gräsligt i samhället om vi skulle konstatera att nej, men det där är någon annans problem. Och så tittar vi bort. De av er som har läst Liftarens guide till galaxen är mycket väl införstådda med det här. Och jag tror att det är någonting som vi andra kan relatera till också. Att det som är någon annans problem är risk att vi inte ens ser. För det är ju någon annans problem. Men det finns ingenting som någon annans problem. Förr eller senare blir det vårt problem. Mitt problem. Och då är det mycket bättre att tänka sig att ingen kan göra allt. Alla kan göra något. Och att var och en av oss kan vi få vara med att sprida hopp i världen. Vare sig det är i Nepal eller nästgårds så kan vi få sprida hopp. Ett hopp som är förankrat i vem Gud är och att han älskar var och en av alla oss människor. Vi kan ta och få trycka fram. Ska se om vi får upp. Absolut. Faktiskt inte den, utan jag tänkte mitt telefonnummer om jag kan få det. Så här. Vi kommer ganska snart avsluta förkunnelsen. Jag kommer ganska snart avsluta. De av er som har frågor eller funderingar som ni vill ta upp nu, skicka ett mess. David har lovat att hjälpa mig och ta emot dem. Och så får vi se om det blir. Ett par frågor kommer jag hinna besvara innan vi går vidare i gudstjänsten. Men plocka fram telefonerna och skriv. Och så har ni chans att få ta respons direkt. Jag tror att om ni behöver slå på telefonen så ingen kommer se missnöjda på er om det piper lite grann. just nu i alla fall. Men allt det här finns uppe, så får vi återgå till vad vi konstaterade förut, att hopp, frihet och människors växt är viktigt. Att när människor växer, där frihet råder och där hopp finns, där växer samhället, där blommar samhället, och där får vi, när vi når de situationerna, då är vi i linje med vad Gud genom Jeremia får säga till Israels folk. Och då blir också konstaterat för mig och för dig att där vi ser att människor inte blomstrar och växer, skapar förutsättningarna. Vare sig det handlar om barnvakt, hjälp att byta däck, eller om att leda en smågrupp här i kyrkan, eller något annat där du kan skapa förutsättningar för människor att få växa. Och där frihet inte finns, kämpa för den. Det kan handla om att stödja Amnesty i deras kamp för att uppmärksamma politiska fångars situation, eller Ljus i Öster eller Open Doors som på olika sätt bland annat sysslar med att stödja kristna som lever i förtryck i olika sätt. Väldigt ofta så sammanfaller ju de länder som Amnesty jobbar i med de länder där Open Doors och Ljus i Öster jobbar för att stödja förföljda kristna. Också i Sverige så finns det exempel på organisationer och stiftelser som jobbar för frihet. Där ett av de kanske mest kända och viktiga är Centrum för rättvisa, som bistår med juridisk hjälp för människor som kommer i kläm gentemot stat, kommun och landsting. Det kan varmt rekommenderas. Vi kan inte ge ett bidrag som församling eftersom de är politiskt och religiöst obundna och vill stå fria från organisationer, men som tar emot frivilliga bidrag från enskilda. Också där hoppets låga har slocknat. Tänd den. Det är något som jag hädan efter får säga till mig själv. Dagligen inser jag. Johannes, tänd hoppets låga. Men det är inte någonting som bara gäller för mig eller för Bertil, min kollega här i kyrkan, utan det gäller för var och en av oss. Där vi ser att hoppets låga håller på att falna eller till och med har slocknat. Tänd hoppets låga, för en människa kan leva en sekund utan hopp. Paulus skriver i Efeserbrevet 2 att, och vers 10, att vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vi är kallade till att göra gott. Vi är kallade till att ta samhällsansvar. Vi kallar det till att sprida hopp. Vi kallar det till att ge vidare Guds kärlek till andra. Det kan vara i kören, bland grannarna, i idrottsföreningen, till och med i politiken. Det kan vara i församlingen. Bygg relationer, sprid hopp och ge möjlighet till frihet. Det är att ta ett sant samhällsansvar. På det får vi säga amen. Har jag fått något sms eller? Ett. Ingen fråga. Okej. Omformulera som en fråga på en minut. Annars får vi ta det vidare till kaffet. Jag finns efteråt om ni vill hugga tag i mig eller fundera. Vi får be tillsammans och sen så ska vi få höra en sång. Herre, hjälp oss att se våra egna förutsättningar. Hjälp oss att se de behov som finns omkring oss där vi är besatta av dig. Hjälp oss att söka vår stads bästa, söka vår stads blomstring. Hjälp oss att ge vidare det vi har fått. Och hjälp oss att se vad du kallar oss till, vad du kallar oss till nu, vad vi påminns om, vad som är vår längtan, vad som får vårt hjärta att sjunga, vad som väcker vårt missnöje, vad vi längtar efter att få ge vidare, var vi vill sätta fokus. Låt den längtan i våra hjärtan inte rinna iväg, utan låt oss få ge ett gensvar på det och säga: Herre, tack för att du väcker vår längtan efter förvandling. Tack för att du väcker vår längtan och väcker vår lust till att se saker och ting förändras i enlighet med din vilja. Och hjälp oss här att ge gensvar på det. Hjälp oss att få använda vår förmåga att vrida på vår kropp, ta första steget, ta det andra och sen lära oss att vandra vidare. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Nu skriver du väldigt intensivt där, David. Är det en fråga eller? Okej. Jag kan nästan ta telefonen så ska vi se. Här är en fråga bara som dyker upp. Ni får naturligtvis skicka in fler frågor om det är så. Vi tar ett par minuter bara. Hur ser du på risken att kyrkan fokuserar för mycket på samhället och för lite på Jesu undervisning? Frågetecken. Där tänker jag att fokuserar man mycket på Jesus så finns alltid den lilla slagsidan att man glömmer bort Jesu undervisning om att besöka de sjuka, besöka de fångna, ge dem hungriga mat, ge dem törstiga att dricka och så vidare. Det är möjligt, men problemet är då att då har man inte fokuserat på Jesu undervisning utan man har fokuserat på välvalda delar av Jesu undervisning. De delar som inte påminner om vårt ansvar. De delar som inte påminner om att vi som människor faktiskt är kallade till att göra gott. Utan då har man tappat bort mycket av det som Jesus har kommit att lyfta fram. Det som Gud faktiskt är intresserad av. Och jag tror att personligen så tror jag att risken är större om man börjar i andra änden. Man börjar i att betona samhällsbiten utan att koppla samhällsbiten till Guds ord. Utan att koppla samhällsbiten till Bibeln. Då är risken stor att man tappar bort mycket av Jesu undervisning om förvandling av det egna livet. Att närma sig Gud och så vidare. Så som alltid så är det en väg där det finns två möjliga diken och båda är direkt korkade. Och som alltid så är det bästa sättet att undvika dikerna att försöka leva nära Jesus och att låta sig utmanas av honom, vare sig om det så att säga blir en utmaning som i någon slags politiskt svensk spektra blir en utmaning från vänster eller en utmaning från höger, eller om det är en utmaning till mer utåtriktad verksamhet, eller om det blir en utmaning till det inre livets fördjupning. Och så får vi också inse att Herren utmanar oss på olika sätt och på olika områden beroende på vilka vi är som människor. Så det som är utmaningen för en person kanske är någonting som en annan kan säga att ja, men det här är ingen utmaning. Det här är så självklart så att Gud behöver inte utmana mig här. Men på det här området, där tänker jag någonstans är viktigt att om vi låter oss utmanas, om vi inte klipper och klistrar i Bibeln och tar bort det som provocerar oss och det som utmanar oss. För det kan man göra med väldigt olika glasögon och saxar, gott folk. Då tror jag att det finns förutsättning för att låta Jesu undervisning också om samhället, också om människors behov av tro, frälsning, nåd och försoning. Jag tror att också det kan få vara någonting som får resultat och som också gör att vi betonar Jesu undervisning mer och mer helhjärtat. Jag tror vi sätter punkt där. Har ni ytterligare frågor så ta dem efteråt. Ni som känner att det här med mobiltelefonen i kyrkan är en styggelse, ta med nästa gång jag predikar. Det är risk att vi testar samma sak då. Och nu får vi släppa fram Lasse och Hanna som ska få sjunga för oss så att ordet också får bli gestaltat i musik.